Det har varit fullt slagsmål på politisk nivå i Georgien. Tusentals människor har dragit ut på gatorna för att demonstrera mot den sittande regeringen och framförallt regeringens planer. För anledningen till allt det här är en kontroversiell lag som regeringen har drivit igenom i princip. Som kritikerna säger kommer att leda landet längre och längre bort från demokrati och in i famnen på Ryssland. Och frågan är alltså om den nya lagen kan äventyra Georgiens väg in i EU och dessutom kanske vara landets första stora steg på väg mot en mer auktoritär framtid. Dan Helenius, vad säger du? Hur stor kris är den här situationen för Georgien just nu?
Det är nog alltså en ofantlig kris för demokratin i Georgien. Och oppositionen befarar att det här är början på slutet för demokratin i landet.
Det är allvarliga ting vi ska prata om här i Nyhetspodden, alltså med mig Thomas Selén, och ni hör här Dan Helenius som alltså utrikesreporter vid Svenska Yle, som dessutom har följt med läget i Georgien en längre tid, och du har också varit på reportageresor där och så vidare. Men vi ska nu alltså prata om det här lagförslaget som regeringen röstade fram här om dagen i alla fall. Det brukar kallas agentlagen, den ryska lagen i folkmun och så där. Den har lett till stora demonstrationer i hela Georgien, inte minst då i huvudstaden Tbilisi. Vi måste nästan börja i den ändan. Vad handlar liksom själva den här lagen om? Varför bråkar man?
Den här lagen om utländskt inflytande, som regeringen kallar den, så den handlar om det att alla organisationer och också medier som får mer än 20% av sin finansiering från utlandet ska registrera sig som utländskt påverkade eller då som utländska agenter. Det är folkrörelser, där finns valobservatörsorganisationer och olika sådana aktörer inom civilsamhället. I Georgien är de här organisationerna väldigt stora. Mm. Och många av dem har nära kopplingar till oppositionen. Alla större aktörer inom det här fältet kommer antagligen att tvingas registrera sig. Att
just det.
EU ger stort demokratistöd åt Georgien och också enskilda västländer och USA. Så att många av de här projekterna har en utländsk finansiering. Georgien är också ett fattigt land, att det är biståndshjälp och olika former av stöd då för att stärka demokratiutvecklingen.
Just det. Nå, den här väcker ju onekligen väldigt mycket känslor, det här liksom lagförslaget just nu. Vi har som sagt tusentals människor som har deltagit i de här demonstrationerna som har pågått länge, vi pratar månader här, och de har blivit allt mer våldsamma till sin art också. Polisen har skingrat demonstrationerna med hjälp av tårgas, det är vattenkanoner, det är gummikulor, man har misshandlat demonstranter och människor har gripits också av polisen. Och inför omröstningen om det här lagförslaget så har i alla fall enligt den här digitala tidskriften Politico även oppositionspolitiker och folk som motsätter sig lagen på olika sätt blivit misshandlade eller hotade eller offentligt uthängda på olika sätt. Så det är ju liksom ett kontroversiellt lagförslag, minst sagt. Men allt det här bråket kring det, hur hamnade vi här?
Man kan säga att det började för drygt ett år sedan, försökte regeringen driva igenom den här lagen, i stort sett den samma lag. Mm. Men då var det också omfattande demonstrationer, och den gången tvingades regeringen backa från förslaget. Så det blev en delseger för oppositionen och det där demonstranterna. Men sen dess så har man, trots att man har backat från förslaget, har man inte backat från retoriken. Utan regeringen med premiärminister Irakli Kopachidze i spetsen har gång på gång gett uttalanden som misstänkliggör västländerna, och man målar upp dem som liberala och anklagar sexuella minoriteter för att sprida oro i landet och så vidare. Att man använder hela den här, hur ska man säga, den populistiska spelboken. Att nu på våren så tog man upp den här lagen på nytt. Och de har då i den georgisk lagstiftning så har du tre. Det måste gå igenom tre behandlingar i parlamentet. Man kan säga att det lite motsvarar vårt, att det går igenom utskotten och sen till en slutlig omröstning. Och den här tredje omröstningen, som då är den sista, så hölls nu i början av veckan den 15 maj.
Vad var det som hände förra gången som gjorde att det så att säga drogs tillbaka då?
Det som har valt att döma hände är det att georgisk dröm har egentligen inte egen majoritet i det georgiska parlamentet. Utan de förlitar sig på en grupp stödpartier som har med kohandel är väldigt viktigt i den georgiska politiken. Att du köper stöd från olika småpartier för att genomföra ditt regeringsprogram. Och den här gången så verkar de småpartierna ha blivit rädda för demonstrationerna och beslutat att dra bort sitt stöd. Och då tvingades regeringen backa. Men nu har man då av allt att döma under de senaste åren då kanske lyckats cementera det här stödet genom olika avtal.
Men vad är det regeringen påstår sig vilja då med den här lagen? För den låter ju i alla fall i våra öron här i väst som en ganska bara västfientlig och liksom hämmande lag.
Men enligt regeringen så ökar det här öppenheten i och med att alla då vet vem som finansierar vem och vem som hur både partier och allting finansieras, så då är det ju bara bra för demokratin, anser regeringen då, att man spelar med öppna kort då. Mm. Orsaken att oppositionen kallar den för den ryska lagen är att Ryssland genomförde en likadan lag tidigare, och sen dess har man använt den lagen för att krossa civilsamhället och driva både medier och olika organisationer i landsflykt, eller rent förbjuda dem.
Just det, så här är ett första steg för att ge laglig grund för nästa steg. Så
ja, det är vad oppositionen befarar. Och där påpekar man ju att Georgisk Dröm också har gjort det, att de har tagit över staten. Att de har tillsatt sina egna domare i de viktiga domstolarna och de viktigaste tjänstemännen, och också i deras rundradio kontrolleras helt av partiet. Så de har hela statsapparaten. Så då kan du också använda en sån här lag och väcka åtal, och högsta domstolen kommer att hålla med dig. För det är din kille som sitter där. I en början så tvingar du då alla som får stöd från utlandet att registrera sig som utländska agenter. Och efter det så skärper du lagstiftningen för utländska agenter tills du gör det omöjligt att verka i landet.
Den här lagen då som vi nu pratar om och som då har varit på tapeten tidigare, varför grävde man fram den här igen nu då om man var så rädd för demonstrationerna förra gången? Vad är det som gör att man känner att man måste få fram den nu den här gången?
Georgien håller parlamentsval i oktober, och regeringen har valt att döma lite orolig över hur det här kommer att gå. Och enligt de oppositionsaktiva och forskare som jag talar med i Georgien just nu, så räknar oppositionen och civilsamhället, de är ofta ganska långt samma grupp människor, med att regeringen förbereder storskaligt valfusk för att se till att de vinner med betryggande majoritet.
Just det, för att de här människorna, valobservatörerna, faller också under det här paraplyet.
Precis.
Med utländska agenter.
Precis, så att då kan du ju säga att det är bara utländska agenter som källor, de är ju registrerade som sådana. Så att du kan kasta en skugga över de som kritiserar valet och göra det svårare att göra motstånd om det är så. Vi vet ju inte om regeringen planerar valfusk eller inte, så det är viktigt att komma ihåg. Det är ändå oppositionens syn på det hela.
Mm. En annan kritik då, bortsett från att det är liksom själva regeringen kanske mer inflytande, är ju det här att man anklagar den här regeringen då, framförallt det här sittande partiet och Georgisk Dröm, för att den här lagen på längre sikt är ett första steg att vilja dra landet i en riktning som för dem närmare Ryssland och längre då bort från EU samtidigt inom samma process. Och det här styrande partiet Georgisk Dröm har ju också anklagats tidigare för att vara ett mycket mer ryskvänligt parti än vad många georgier i alla fall verkar bekväma med det. Hur mycket sanning ligger det i det här? Vad är det för parti?
Det är ju en viss sanning. Alltså, partiet är grundat av en stormrik georgisk oligark, Bidzina Ivanishvili. Förlåt. Han har gjort sin förmögenhet i Ryssland. Sen har han flyttat hem, och sen började han uttrycka oro över demokratin i landet, så att han grundade ett eget parti. Georgisk Dröm då, som han sa att han ska leda i ett par år, och sen stiger han tillbaka och blir en vanlig medborgare. Och partiet vann valet och han steg tillbaka, men att det är ingen hemlighet att det är han som beslutar både om partiet och om regeringens politik. Att Georgisk Dröm tar inga beslut som inte Ivanishvili har godkänt.
Och de här besluten som han fattat, vad är det som i dem som tyder på att de är liksom ryskvänliga?
No, sen början av kriget i Ukraina, sen början av Rysslands anfallskrig, så har Georgisk Dröm balanserat mellan väst och Ryssland. Och väldigt starkt för den inhemska publiken för den linje att de i motsats till ukrainarna är skickliga diplomater och kan hålla sig utanför det här kriget. Och att västländerna med USA i spetsen försöker dra in Georgien i ett krig med Ryssland. Och det vill ju ingen ha i Georgien, förstås. Så att man spelar delvis på rädslan för Ryssland, och samtidigt har man nära ekonomiska band till Kreml.
Just det.
Och samtidigt, eftersom EU är populärt, så har man försökt undvika att gå så långt som att bryta alla möjligheter till en vidare integration med EU.
Hur är alltså Georgiens, alltså landets förhållande till Ryssland så där överlag? Vill det bli mera ryskt?
Jag tror inte att georgierna vill bli mera ryska. Det finns säkert skillnader i Georgien bland människor hur man ser på Ryssland. Men att för merparten av georgierna så är det viktigt. Ryssland ockuperar en del av Georgien, Abhazien och Sydossetien. Och det här är naturligtvis en fråga som redan gör folk avvokt inställda till Ryssland. Och sen anfallskrigets början har också, det finns olika siffror, men att i alla fall 10 000-tals, om inte 100 000-tals ryssar har bosatt sig i Georgien. Man har flytt från Ryssland och är bosatta i Georgien. Och det här har drivit upp bostadspriser och ändrat på, speciellt i Tbilisi och Batumi som är en standard, en stor kuststad och semesterstad, lett till att befolkningen har förändrats delvis. Georgien tvingas flytta ut för de har inte råd med det och de har ersatts av vad som kanske är rysk medelklass, men de är väldigt rika i georgiska förhållanden och det här väcker naturligtvis ont blod.
Just det, och den här mängden då, nya ryssar om man ska uttrycka det, och säkert en del liksom äldre ryska liksom boende där också. Vad är liksom förhållandet mellan Georgien och dem? Sådär, jag hör ju här att de är irriterade på just den här situationen, men sådär överlag.
Georgierna är ett litet folk, det finns alltså, det är under 4 miljoner människor i landet. Så att om det är några 100 000 så talar vi alltså om nästan 10%. Så att det påverkar demografin i landet. Och eftersom ryska medborgare kan uppehålla sig i landet ett år utan att ansöka om uppehållstillstånd eller förlänga sitt visum, man kan komma över gränsen, stanna ett år. Så betyder det att det finns en stor grupp människor som ingen riktigt vet liksom, var de står. De har inga band till det georgiska samhället, delvis för att det är nästan det är svårt att få georgiskt uppehållstillstånd. Utan det här uppehållstillståndet får du inte arbetstillstånd, du kan inte sätta dina barn i skola. Så att allt det här, de ryska medborgarna bor i Georgien, men de arbetar på distans ofta för firmor i Sankt Petersburg eller Moskva. En kompis hade en rysk vän där som så att han inte ens har berättat åt sin chef att han är i Georgien. Han jobbar för firman och efter coronapandemin så stannar han på distans och sen får han till Georgien och fortsätter att jobba. Så att hans chef vet inte ens att han inte är i landet. Just. Och det vet inte georgiska myndigheterna heller.
Just det, det finns ett mörkertal där, liksom, ja. Av ryssar i det där landet.
Ja, så det är bara uppskattningar det här.
Det här då att man har en ganska stor mängd ryska medborgare närvarande på ett eller annat sätt i det här landet. Finns det någon rädsla eller någon risk för att Ryssland kan ingripa rent fysiskt på något sätt?
De sitter både då i Sydossetien och Abhazien och det finns också baser inne i landet. Och det finns förstås en oro för att om det utbryter oroligheter, kanske georgisk dröm ber om hjälp eller kanske de bestämmer sig för att hjälpa utsatta ryssar i Tbilisi och så rullar man in. Och Georgien har inte, det är inte som Ukraina som är ett stort land med ett stort folk. De har inte på det sättet möjlighet att stoppa en sån här rysk offensiv om ryssarna bestämmer sig för det. Mm. Men jag vet inte om Ryssland heller känner att de har något behov att ingripa. Saker går ju i stort sett deras väg för tillfället. Ryssland stöder uppenbart den här lagen. Mm. Det ligger i deras intresse. Det driver Georgien längre bort från väst och då per definition närmare Moskva.
Om vi vänder oss bort från Ryssland då, för Georgien är ju en av de länder som alltså står på turlistan för att bli en del av den här europeiska gemenskapen. Landet fick ganska nyligen kandidatstatus, vilket innebär att det ger möjligheten att påbörja processen och bli en fullvärdig medlem. Och det finns ju kriterier för att kunna ansöka om det här EU-medlemskapet, så måste landet geografiskt vara placerat i Europa, man måste respektera EUs demokratiska värderingar. Det måste också finnas stabila institutioner som garanterar demokrati och att den här rättsstatsprincipen som man hör ofta talas om, att den efterföljs i det här liksom kandidatlandet. Så det är liksom en massa kriterier av det här. Hur väl uppfyller Georgien de här kriterierna?
Hittills har man uppfyllt dem rätt väl. Man har gjort framsteg och i något skede så var Georgien hade till exempel gjort större framsteg än Moldavien. Mm. Som nu är ett steg längre på den här stegen. Men att under det senaste året hade framstegen avstannat, vilket EU har uttryckt oro över. Och EU har på förhand sagt att den här agentlagen, eller vad man vill kalla den, är inte förenlig med ytterligare integration.
Just det.
Och till saken hör att Georgiens har skrivit in i sin grundlag att EU och NATO-medlemskap är landets mål. Och hittills har georgisk dröm ganska igen skickligt jobbat tillräckligt mycket för att hålla EU nöjda och göra tillräckliga framsteg. Att man har gått vidare på den förra regeringens arbete åt det här hållet. Men det här är ju nu då en tvärt avvikande från den utvecklingen. Jag tror att med den här nya lagen så kan Georgien inte bli en fullvärdig medlem. Men att huruvida EU stänger vägen nu, så driver det ju också då, som sagt, Georgien mot Ryssland. Att här finns den geopolitiska frågan, att är det klokt av EU att göra det? Eller vill man ge så att säga lite lina och hoppas att kanske efter valet att man svänger tillbaka?
Och att vid tiden får lite utvisa vad det är nu som händer, och som vi konstaterar här, det har varit många turer redan kring den här lagen, men nu är det ju då alltså röstat och klart om den, i princip den här tredje omröstningen som du pratade om är klar. Vad händer här näst? Är det här nu liksom över? Är det klappat och klart?
Nå, i princip, president Salome Zurabishvili, som är mycket mer EU-vänlig än vad regeringen är, har sagt att hon kommer att lägga in sitt veto mot den. Men att enligt georgisk lag så räcker det med enkel majoritet i parlamentet för att förkasta presidentens veto. De kommer att tvingas hålla antagligen en omröstning till.
Just det, men sen är det.
Sen är det klart. Såvida inte något väldigt överraskande inträffar.
Dan Helenius, stort tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack, tack.
Thomas Helén heter jag, och det är som sagt Nyhetspodden du har lyssnat på. Mike Grönros stod för tekniken, och kom ihåg, skaffa det där Yle-kontot om du inte redan har gjort det. Logga in, favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.